Nej, jag är väl ganska... Jag är ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det, ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir det värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske, ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Ryska lag stoppas från deltagande även i vinter-OS i Milano och Cortina nästa år, uppger Reuters. Det betyder bland annat att Ryssland inte kommer få ha några lag med i ishockeyturneringarna i OS. IOKs styrelses rekommendation från mars 2023 gällande lag med idrottare med ryska pass ligger kvar, säger Internationella olympiska kommittén i ett uttalande. Imorgon varvas moln och regn i Götaland mellan 10 och 15 grader där. Det blir sol varvat med moln i Svealand och Gävleborg, och i Norrland molnigt med regn av och till mellan 5 och 12 grader. Producent för Ekot var Helena Sjöholm, i studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Svensk IS-terrorist åtalas för grovt terrorbrott och krigsbrott för att ha bränt ihjäl en syrisk stridspilot.
Studio 1 idag med Ida Svansbo och Monica Saarinen, som också handlar om att EU höjer tonläget mot Ungern.
Och möt Ahmed Matar som tack vare parkour fick en biljett ut ur Gaza.
I feel like I'm in a shadow here in Sweden and my heart, my thoughts just... with my family. I cannot live normally.
Och sen om Handmaid's Tale, som släpper sista avsnittet, kommer ut idag. Vilket avtryck har serien gjort i den amerikanska debatten?
Och sist idag, debatt mellan LO och Svenskt Näringsliv om förkortad arbetstid.
Idag åtalades den svenske IS-terroristen Osama Krayem för grov krigsförbrytelse och terroristbrott, misstänkt för att ha deltagit i ett av terrorgruppen IS mest brutala mord. En jordansk stridspilot brändes ihjäl i en bur någon gång vid årsskiftet 2014 och 2015.
Och den här brutaliteten som en del i IS propaganda ska vi prata mer om strax. Men först, Margareta Svensson, reporter på Ekot. Du har ju bevakat det här åtalet idag. Hur resonerar åklagaren?
Ja, det är ju två åklagare, för det första för att man åtalar för två brott, både terroristbrott och grov krigsförbrytelse, även om då båda brotten behandlas i samma åtal och samma rättegång. Men båda åklagarna lägger stor vikt vid den film av avrättningen av den jordanske piloten som spreds som IS-propaganda. Och de menar då att syftet med att sprida filmen var att skada stater, det vill säga den koalition mot IS som det jordanska flygvapnet var en del av. Och att inge fruktan och påverka befolkningen. Det är alltså kriterier som räknas som terrorbrott. Och å andra sidan då så är det en grov krigsförbrytelse enligt åklagarna, eftersom piloten förnedrades genom att klä sig fångdräkt, brännas till döds på ett bestialiskt sätt, sa åklagarna. Och dessutom filmades han. Det var en film som var 25 minuter lång och som alltså fick stor spridning.
Och Krayems roll i det här mordet, vad var den då enligt åklagaren eller åklagarna?
Ja, han ingick i IS elitstyrka. Liwa Siddiq heter den, och flera medlemmar i samma styrka påstås vara med och utföra dådet. Och Krayem då ska ha fört piloten till den här metallburen där piloten fick sitta, och där han då ska ha vaktat piloten. Det ska ha varit en annan person som satte igång den brand som sen dödade piloten. Men Osama Krayem finns på den här filmen då, som har filmats på plats. Och så har han också erkänt att han har varit på plats. Men han säger själv att han inte haft någon aktiv roll. Och att det inte gick till så som åklagarna påstår.
Och han är då redan dömd. Han sitter ju inne redan. Han är dömd för inblandning i terrorattacker i både Frankrike och Belgien. Och nu gäller det här åtalet då grov krigsförbrytelse och grovt terroristbrott, och det är inte vanligt. Det är typ första gången, tror jag.
Ja, precis. Det är första gången som man åtalar för båda de här brotten i samma åtal i en svensk domstol. Och för det här har diskuterats tidigare om att man måste välja det ena brottet eller det andra. Men åklagarna i det här fallet då, de påstår att det inte går att skilja det ena från det andra i just det här fallet. Så att nu ska det prövas.
Mm. Säger alltså Margareta Svensson, ekoreporter.
Och med oss är också Sanna Klinghoffer, journalist på SVT, som länge följt och bevakat terrorgruppen IS. Om vi börjar med åtalet mot Krajem här då. Han är den första som åtalas för det här brutala mordet. Det är mer än 10 år sedan det här hände. Varför har det tagit så lång tid?
Dels för att det är väldigt svårt att hitta bevisning i en krigszon, och det har ju tagit lång tid för att man ska kunna hitta rätt bevisning och den tekniska bevisningen. Ofta sker ju det med genom internationella samarbeten.
Och ändå fanns han med på den här filmen, tänker jag.
Jo, men han är väl maskerad, om inte jag minns fel.
Mm. Om vi pratar om den då, för att det är den som vi återkommer till. Den spreds, många såg den. IS filmade mordet. Alltså, hur skulle du beskriva det som sker i filmen?
Nej, men det är ju en studie i sadism, grymhet och brutalt våld. Det är ju fruktansvärt. Det är ju spektakulärt. Den här piloten är ju instängd i en gallerbur och satt på sand. Och då häller man och bensin några meter ifrån, ända till buren, som man sen häller mycket bensin på. Och sen filmar man långsamt och metodiskt hur man tänder eld på ena bortersta änden där bensinen börjat ha hällts ut. Och så ser man hur lågan går hela vägen till buren. Och sen ser man hur han bränns ihjäl. Så det är ju en studie i grymhet.
Och det här var inte den enda filmen. Det gjordes ju filmer där människor halshögs också, och säkert mycket annat. Syftet med de här filmerna, sett ur IS synpunkt då?
Injaga skräck och locka anhängare som attraheras av detta och visa att de är mäktiga. Titta vad vi klarar av. Inte ens Al-Qaida hade såna här filmer.
Men funkar det då att locka till sig, tänker den här brutaliteten?
Eller hur? Det är väldigt svårt att förstå. Men det gjorde det, och det visade att nu, de ville sätta på kartan att nu kommer det ett islamiskt kalifat. Och vi är starka och vi har makt. De hade ju en sofistikerad och avancerad propagandaapparat där de släppte filmer som kunde kosta $200,000 att producera, bara en enstaka film, och där man också plågade de här människorna som i slutet i regel avrättades med flera omtag. Det kunde ta timmar att producera den här typen av filmer där man gjorde om liksom för att det skulle se filmiskt så bra ut som möjligt. Men jag tror det är svårt för oss vanliga människor som står långt ifrån detta att förstå att man blir attraherad av det. Men när jag har talat med IS-anhängare om den här typen av filmer så finns det alltid någonting som rättfärdigar. Men se här, han hade bombat civila i Syrien. Förtjänar inte han detta grymma straff? Se vad han hade gjort. Det finns alltid någonting som rättfärdigar.
Mm. Och jag vet inte om du sa det, Sanna, men hur spreds de här filmerna? Hur fick folk tag i dem?
Från början kunde de spridas till och med på YouTube, och YouTube var snabba med att ta ner dem. Inte tillräckligt snabba i början, för de var inte erfarna av den här typen av material. Men det räckte ju att några laddade ner, och sen spreds det som en flugsvärm, att man spred på olika hemliga och öppna kanaler. Så att så var det.
Mm. Och det här mordet, det skedde ju då när terrororganisationen IS var väldigt starka. De hade utropat ett kalifat, en egen stat i Syrien. Men sen efter 2019 någonstans så försvagades de väldigt kraftigt. Hur ser det ut idag? Hur starka är de och hur brutala är de idag?
Islamiska staten är kraftigt försvagad jämfört med under deras storhetstid och när de hade sitt så kallade kalifat. Men de finns kvar som ideologi, och de har sina anhängare, och de fortsätter att producera filmer och tidningar, om än inte lika påkostade och lika många. De finns som en slags gerillarörelse i både Syrien och Irak och utför olika mindre och än allvarliga attentat. Och de har vuxit i fattiga delar av Afrika där de kontrollerar lokala områden. Så att de finns, men de är inte alls lika starka.
Men hur, du säger det att det liksom inte är lika påkostat och på samma sätt, men hur ser deras propaganda ut då idag?
Idag, de filmer som jag har sett, så är det kanske klipp från blodiga scener med något krig och där de menar att civila blir ansatta, och sen är det oftast en gubbe som pratar väldigt, väldigt länge. Det är inte så mycket filmiskt, det är mycket enklare, men det är ju tydliga budskap att gå ut och göra jihad, döda de otrogna. De budskapen går inte att tvivla på.
Och du har ju följt den här rörelsen länge och gjort dokumentärer och allting. Tror du, finns det någon jordmån idag för att de ska kunna bli stora igen och starka som de var då för 10 år sedan?
Jag ser inte det idag, men jag tycker det är oroväckande att de ändå finns och på så många ställen runt om i världen och att de fortsätter att orsaka stor skada. Teoretiskt, med rätt för de gynnsamma faktorer, så kan de växa, och om vi inte lär av tidigare erfarenheter. Men de är inte på väg att bli så stora som de är idag, även om de finns. Och det finns också än idag i Sverige anhängare till IS.
Mm. Förlåt, bara hur lära av tidigare erfarenheter menar du?
Nej, men vi var väldigt naiva och håglösa skulle jag säga i början. Man tog inte detta på allvar när Sverige ligger 3 per capita i världen när det gäller personer i Europa, när det gäller personer som åkte till världens värsta terrororganisation. Ändå tog det flera år innan vi fick en lag på plats som gjorde det olagligt att åka till en terrororganisation. Det är bara ett litet exempel. Så att vi vaknade sent och var naiva.
Säger Sanna Klinghoffer, journalist på SVT som följt IS, och vi hörde Margareta Svensson, reporter på Eko. Tack ska ni ha.
Och nu till Bryssel och frågan om EU tappat tålamodet med Ungern.
För 8:e gången har nämligen Ungern frågats ut av unionens EU-ministrar för att de menar att ungersk politik inskränker demokratiska fri- och rättigheter, vilket då går emot EUs värderingar.
Med oss nu Andreas Liljeheden, vår korrespondent på plats i Bryssel. Hur har det låtit idag?
Ja, det har kommit en hel del kritik och hårdare kritik, och kanske från fler länder skulle jag säga. För man har ju sett problem med bristande respekt för EUs värderingar, principer om rättsstater i Ungern under ganska lång tid. Men just den senaste tiden så har ju också Ungern dragit in ännu mer på hbtqi-rättigheter, och vi har Budapest Pride Festival om några veckor som i princip har förbjudits. Så allt detta har ökat kritiken mot landet från flera EU-länder.
Men vad säger du? Har EU tappat tålamodet med Ungern?
Ja, alltså tappat tålamodet, ja, det kan man säga. Men det har EU gjort sedan tidigare, om vi ser till EUs institutioner och andra EU-länder. Det har ju kommit hård kritik tidigare, och nu kommer det ännu mer kritik. Sen blir ju frågan vad man kan göra åt det. Om vi blickar framåt här, om vi pratar om kraftfulla åtgärder som att dra in Ungerns rösträtt och sådär. Där är vi ju inte än, för det finns det helt enkelt inte stöd för.
Och tålamod kan man ju ändå säga att de har haft väldigt länge då, om det här är 8:e utfrågningen. Har de där hjälpt överhuvudtaget, de där utfrågningarna? Ungrarna menar jag då alltså.
Ja, nej, det kan man egentligen inte säga. Om man ser till utvecklingen i Ungern, hur det har sett ut, så kan man ju inte se att det har blivit några, ska säga, positiva framsteg som man i Bryssel då vill se i Ungern. Det har ju inte hänt, utan snarare har det gått åt andra hållet, att problemen med rättsstatsprinciper, bristande respekt för EUs värdering och så vidare, det har blivit snarare värre. Sen kanske det inte är på grund av de här förhören just, utan kanske snarare handlar om att Orbán och hans parti Fidesz, för första gången på flera år, så är de betydligt mer pressade nu politiskt på hemmaplan, eftersom nu finns det då den här tidigare partivännen Peter Maggar som är populär, som hotar Orbán på ett helt annat sätt på hemmaplan politiskt, och därmed så har Orbán gått än mer in i den politiken som man har bedrivit tidigare, som har varit ett vinnande koncept tidigare för Orbán. Det vill säga att han har målat ut Bryssel och EU som en slags fiende som vill pracka på Ungern sina värderingar som går emot och det som han ser som Ungerns traditionella familjevärderingar och så vidare. Så att det är kanske snarare den här pressen, den politiska pressen på hemmaplan från den oppositionen i Ungern som har gjort att det har gått åt ännu längre åt fel håll, så att säga.
Men vad, med tanke på det du säger nu, vad säger Ungern om kritiken från EU-håll då?
Alltså, vi har ju inte kunnat lyssna in vi journalister på det, hur det har låtit under själva utfrågningen, men den ungerska ministern Janusz Boka är ju han då som ska svara på kritiken från de andra länderna. Han tog ändå ett par frågor från journalister på vägen in i morse, på vägen in till mötet, och det var ju inte alls så att han lovade någon bot och bättring där, utan snarare tvärtom, och hans mål var snarare, lät det som, att han skulle försöka förklara de ungerska lagarna. Han tyckte att vi förbjuder inte alls Pride-festivalen, hävdade han, och att han hoppade snarare kunna övertyga då sina kritiska europeiska kollegor om att det inte är några större problem i Ungern med rättsstatsprinciper eller hbtqi-personers rättigheter. Så att det låter ju snarare som att de kanske pratar över varandra, över huvudet på varandra på det här mötet, och att de inte kan mötas.
Men vad är nästa steg då? För att du säger att det är ju en bit kvar innan EU skulle enas om att ta bort Ungerns rösträtt då i ministerrådet. Mm. Men finns det någonting mer som innan man utlöser den där, vad är det den kallas, kärnvapenparagrafen eller någonting?
Atombomben. Ja, nej, men precis. För den här processen som nu har pågått under flera år, det är ju det som kallas för artikel 7-förfarande, och det kan i slutändan, åtminstone i teorin, leda till att de andra länderna drar in Ungerns rösträtt. Och det är det som kallas för EUs atombomb, eftersom det är det mest kraftfulla vapnet som finns i EUs arsenal. Och det där beslutet, det skulle kräva enhälligt stöd från alla andra EU-länder, och där har Ungern hela tiden haft andra länder som skyddar landet. Tidigare var det Polen, nu är det Slovakien, men också flera andra EU-länder som inte vill använda det här yttersta vapnet. Så det är inte en direkt framkomlig väg. Det man skulle kunna göra potentiellt är att man skulle kunna ta ytterligare ett steg i den här processen, som är en rekommendation att man ska ta ytterligare steg. Men det är ju bara en rekommendation i så fall. Ett helt annat sätt, det är ju att helt enkelt använda EU-pengar. Att man har fryst ganska stor summa pengar, 20 miljarder euro för Ungern, som ungrarna inte får ut på grund av de här problemen som EU ser. Och där skulle man ju kunna göra ännu mer. Och det är ju flera länder, inklusive Sverige, som vill att man ska frysa mer pengar. Och blickar vi lite framåt här, så ska ju också EU börja diskutera nästa långtidsbudget. Då pratar vi om en budget för flera år framöver. Det kommer bli en jättestor fråga det kommande året, och där kommer det komma krav på att man ska ställa tuffare krav på länder som inte sköter sig och inte följer EUs regler. Så att det där, just den här diskussionen om långtidsbudgeten, när man börjar prata om det, då kan det finnas större möjligheter att sätta hårdare press på Ungern egentligen.
Men hur viktiga är EU-pengarna då i Ungerns budget?
EU-pengarna är jätteviktiga för Ungern, och dels är det en ekonomi som inte mår jättebra. Sen är ju också Ungern ett av länderna som tar emot allra mest EU-stöd sett per capita, så att säga, och sett till landets ekonomiska storlek. Så att det spelar en hel del roll för Ungern, skulle jag säga.
Men är inte risk att det blir spär på bilden av EU som fienden som Orbán jobbar för?
Mm. Jo, det är det definitivt, och det är någonting som Ungern och Orbán själva kommer peka på i sin egen propaganda. Titta här, EU är emot oss och ni behöver rösta på mig för att jag ska vara en stark man som står upp mot de här krafterna från Bryssel. Så att det är ju en farhåga. Sen har vi också andra frågor. Om man tänker oss att det här, om man sätter mer press på Ungern, då ökar sprickan mellan Budapest och Bryssel, och då blir det ju ännu svårare potentiellt att få med sig Ungern i frågor som kräver enhällighet, framförallt när det gäller sanktioner mot Ryssland. Där behöver alla länder, inklusive Ungern, säga ja. Och blickar vi lite framåt här, så ska man ju också förlänga EUs sanktioner, till exempel de frysta ryska tillgångarna, där man har fryst flera hundra miljarder euro, 200 miljarder euro av den ryska centralbankens tillgångar. Där måste man också få ett ja från Ungern för att de här pengarna ska förbli frysta. Så där har ju Ungern också ett sätt att pressa EU tillbaka, så att säga.
Tack så mycket för nu. Vi får se vart det här tar vägen. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent.
Nu ska vi möta Ahmed Matar. Han är med i den prisbelönade dokumentärfilmen Jalla Parkour som utspelar sig i Gaza innan kriget. Den handlar om ett gäng killar som startar gruppen Gaza Parkour och filmar sina halsbrytande tricks.
Idag är deras miljöer sönderbombade och en av medlemmarna dödades i ett bombanfall. För Ahmed Matar blev parkouren en biljett ut ur Gaza. Och han är idag svensk medborgare och jobbar med att träna barn och ungdomar i just parkour.
Tio killar står i en ring i vattenbrynet. De har satt ihop sina händer. 1, 2, 3, Gaza parkour, ropar de och sträcker upp händerna i luften. Sedan springer de ut och kastar sig i det mörkblå vattnet. I nästa scen står en av dem högt upp i ett höghus och balanserar på kanten. I filmen får man se medlemmarna i Gaza Parkour göra fullständigt livsfarliga tricks. De gör volter från höga höjder i ruiner, i sanddynerna vid stranden och klättrar på väggarna på halvfärdiga höghus.
We wanted to achieve our dreams. We wanted to join competitions. We wanted to show that we are the best in Gaza.
Vi ville nå våra drömmar och tävla i internationella parkour-tävlingar, säger Ahmed Matar som är huvudperson i filmen. För honom blev parkour vägen ut ur Gaza. Han blev inbjuden för att delta i världsmästerskapet i parkour i Helsingborg, fick visum och lyckades efter flera försök lämna Gaza. Han stannade i Sverige, fick jobb och uppehållstillstånd och sedan 3 år tillbaka är han svensk medborgare. Nu jobbar han i Stockholm med att undervisa barn och ungdomar i parkour.
Men idags träning kommer att handla mycket om flow.
Flow? Filmen.
Ahmed Matai ler och skrattar med barnen, men hans tankar är hela tiden i Gaza.
Jag är glad med dem, att de är glada, men samtidigt mina tankar alltid med min familj.
Hela Ahmeds familj är kvar i Gaza. I dokumentärfilmen ser man familjens liv innan kriget i deras hem i Khan Younes. Där sitter Ahmed med en laptop framför sig i sitt hem i Gaza och visar filmer han spelat in med Gaza Parkour. Bredvid honom står hans lillebror som knappt når upp till bordet. Hans lilla syster tittar med stora ögon och hans pappa skrattar. Ahmeds mamma sitter i en soffa bakom dem och ler med hela ansiktet. De ser så glada ut. Nu handlar allt om att överleva. Ahmed har kontakt med dem varje dag. De berättar att maten snart är slut. Att de blöter upp pasta och lagar bröd på det. Under intervjun växlar Ahmed mellan svenska och engelska.
Jag tänker att de har inte mat att äta. The bombs anytime could fall on them. So it's a dangerous situation where my family could be killed any moment.
Ahmeds familj bor kvar i huset där han växte upp. Men nu finns bara delar av taket och några väggar kvar. Han visar bilder. Överallt runt huset ligger stora cementblock. Hela området har blivit bombat. Familjen flyttade under en period till Rafah eftersom israeliska armén beordrade att området skulle evakueras. Men när de kunde flyttade de tillbaka. I förra veckan uppmanade Israel alla i Khan Younes att lämna stan. Men Ahmeds familj har bestämt sig för att stanna.
My family is exactly on the line that is dividing that area, like you have to evacuate from this area. So they don't know if they have to evacuate or not, but where will they go? Nowhere is safer than the other.
Vart ska de åka? Det finns inga säkra zoner i Gaza, säger Ahmed.
The bomb from the sea, the bomb from the air, the bomb from the side, with the bomb with the drones.
De bombar från havet och luften. Och med drönare, säger Ahmed. När han pratar med sin mamma märker han att hennes krafter håller på att ta slut.
My mom always, when I call her before, when I ask her how are they, you tell me they are okay, everything is fine. Nowadays, she don't tell me the same. She tell me, pray for us. We are scared. This is something new. It's not something that my mom used to say. It's just they are so exhausted.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Varje natt är han uppe och följer nyheterna. Han har svårt att sova och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Ibland bryts samtalen rakt av. Då är det som att hjärtat stannar, säger Ahmed.
I get just a shock inside, my body freezes. What happened in this moment?
Ahmed Matai vet vad han pratar om. Sedan kriget började har han förlorat 50 släktingar och vänner, berättar han. Och en av dem var hans barndomsvän Said.
One day I just hear that Said was bombed together with his two brothers while they were trying to rescue other people from under the rubble, and another shelling hit them and killed them all. That means it's like how do you think I could feel in this moment? I feel like I'm in a shadow here in Sweden, and my heart, my thoughts just with my family. I cannot live normally.
Said och hans två bröder dog när de försökte rädda andra efter en bombattack, berättar Ahmed. Said var en viktig person för Gaza Parkour, en av fem som var kvar och arbetade för föreningen i Gaza. Said betyder glad person på arabiska, och Said var alltid glad, säger Ahmed.
He's gone and we would not see his smile again. But for sure we will always think about him and we will always bring him with us to everywhere we go, to everywhere we talk about Said.
Vi kommer aldrig få se hans leende igen, men vi kommer alltid minnas honom, säger Ahmed. Ahmed Matai var tillbaka och hälsade på sin familj i Gaza sommaren 2023. Då hade han inte varit i Gaza på 7 år. Och han blev förvånad över hur mycket som hade byggts upp efter det förra kriget.
Jag hade tur att jag kunde se Gaza den tiden när det var fint. It was the most beautiful thing to be there, to see how beautiful it is. I never seen Gaza as beautiful as it was when I visited it.
Jag har aldrig sett Gaza så vackert, säger Ahmed.
I could see people who have developed their projects, built houses, built cafeterias, built shopping malls.
Människor hade satsat och byggt hus, cafeterior och köpcenter, säger Ahmed. Han lämnade Gaza precis innan kriget började. Ändå är han inte glad över att han hann ut.
Det är inte att jag är glad att jag slipper kriget. Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Det är svårt att leva och tänka hela tiden. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt. Så för mig är det inte säkert att vara här. Det är säkert att vara med dem och att vi lever samma liv tillsammans.
På parkourträningen i Stockholm har Ahmed på sig sin gråa Gaza Parkour t-shirt. På ryggen står det Gaza Parkour. Barnen vill att han ska visa ett trick.
Så, tack för idag. Vi ses om 2 veckor. Bra jobbat.
Filmen Yalla Parkour vann juryns stora pris i USAs största dokumentärfilmsfestival i New York. Den har också visats på filmfestivaler i Stockholm, Berlin och Barcelona. Jag frågar Ahmed vad han vill att de som ser den ska tänka och känna.
Remember these people. Remember that these people are human too. Not numbers. And when a person is killed, it's a soul, it's a human that is gone from this earth. It could be a child, it could be a woman, it could be an old man, it could be a man, a young guy who did not live his life, did not get to live his dreams yet either.
Filmen Yalla Parkour handlar om kärleken till parkour och kärleken till Gaza. Men också om drömmar och att inte ge upp om dem. Trots att Gaza idag är sönderbombat och Ahmed inte vet om hans familj lever imorgon, drömmer han om att bygga upp Gaza igen.
It will take time, but it will be beautiful again.
Och reporter Johanna Sjövall.
For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us.
Idag sänds det sista avsnittet av The Handmaid's Tale, serien som baseras på författaren Margaret Atwoods bok Tjänarinnans berättelse.
I 8 år har tittarna fått följa huvudpersonen Offreds kamp i staten Gilead, där religiösa fundamentalister har tagit makten och där miljöförstöring gjort kvinnorna infertila. Och de som fortfarande kan få barn, ja, de blir sexslavar som ska säkra barnafödandet.
Och genom åren så har berättelsen tagit plats även utanför tv-rutan i politiska debatter och demonstrationståg. Roger Wilson, USA-korrespondent. Vilket avtryck har serien gjort i den politiska debatten?
Ja, här i USA när tv-serien kom 2017 så blev den ett kulturellt fenomen. Den hade premiär samma år som Donald Trump tillträdde som president. En tid när oron över aborträtten var stor, men också en tid då många var rädda för att Trump skulle börja styra USA på ett mer auktoritärt sätt. Och då kunde man just se på demonstrationer och folk som klädde sig i de uniformer som kvinnorna som ska användas för reproduktion i bokens universum, bokens och tv-seriens universum. Folk klädde sig i de här uniformerna på politiska möten för att protestera mot den dystopi man trodde skulle kunna bli verklighet under Donald Trumps styre. Framförallt när det gällde då olika religiösa organisationers inflytande på Trump-administrationen. När serien nu avslutas så är det ett helt annat klimat. Den demokratiska oppositionen är splittrad. De som protesterar idag riktar främst in sig på Elon Musk. Och abortfrågan är numera i mycket en delstatsfråga. Och det råder i praktiken abortförbud på många platser. Men den tid som präglas av uppgivenhet hos många av de demokratiska väljarna och i oppositionen. Folk som undviker nyhetssändningar, till exempel, som jag har pratat med, och där demokraterna är oförmögna just nu att bygga en motbild till Trumps politik och ens få särskilt mycket utrymme till en egen agenda i ett nyhetsflöde som domineras av Donald Trump och hans olika utspel.
Så ett annan politiskt klimat, eller vad man ska säga, idag då. Men alltså, när serien kom så var det ju vissa som pratade om den som en varning för vart USA är på väg. Och några till och med kallar den en profetia. Alltså, hur mycket ligger i det där?
Alltså, författaren till boken, Margaret Atwood, har ju själv sagt att allt som finns i boken antingen har hänt eller händer någonstans i världen. Den kom ut 1985 och då inspirerades hon av diskussioner inom den religiösa högern till sitt skrivande. Och de i USA som velat se det här som en profetia eller varnat för den som en profetia, det är ju de som är oroliga över vilket inflytande som den evangeliska högern har fått och kan få i framtiden. När det gäller abortfrågan så var det en stor framgång för abortmotståndarna, där en del återfinns inom den kristna högern i USA, när man då rev upp det gamla beslutet om Roe versus Wade, när det konstitutionella skyddet mot för aborträtten försvann helt enkelt, och istället beslutsfattandet flyttade ner på delstatsnivå. Det där var en stor framgång. Inom antiabortrörelsen finns det många som inte är nöjda. Man vill inskränka tillgången till preventivmedel, till exempel, och det finns också en pågående diskussion just nu kring en ny granskning av ett abortpiller som skulle kunna minska tillgängligheten till det. Så att abortfrågan är väl den sak som tydligast har spelat in här i debatten, men också en oro över det som kallas för kristen nationalism, alltså att man ska förändra den grundprincip som har rått här i USA, där man skilt mellan religion och statlig verksamhet. Det finns en stark rörelse nu bland kristna nationalister att man ska göra USA till ett till ett kristet samhälle med en kristen religion som grund för till exempel lagstiftning och liknande.
Det finns ju de som menar att det är lite hårdraget att jämföra Gilead med USA, alltså dagens USA, i och med, ja, alltså det är inte dödsstraff på om du bryter, alltså om du gör abort eller så som de som det är i serien. Och till exempel så har andra jämfört det mer med situationen som kvinnor har i Afghanistan och Iran och så där kvinnor kontrolleras på ett mer utbrett sätt. Men jag måste ändå titta på hur det liksom har förändrats. Jag tänker, den fick sån genomslag när den kom, serien. Och det var första säsongen som baserades på boken. Resten har varit fristående, tittarsiffrorna sjunkit. Är det bara classic att liksom ingen serie håller så länge, eller vad kan det bero på?
Ja, alltså en del menar ju att det handlar om seriens kvalitet, att man fastnade i samma berättelse, att det blev upprepningar, att man också drog ut på den här historien som ju, som du sa, första säsongen bygger på boken och sen har man då arbetat fritt utifrån det. Det är också ganska ovanligt idag att den här typen av serier får så mycket som 6 säsonger. Det var vanligare förr i tiden i tv-världen. Också ett långt avbrott här mellan förra säsongen då, den här förra säsongen kom 2022. Men sen finns det väl de som menar att de inte vill se serien för att de just tycker att det påminner för mycket om en möjlig verklighet. Jag menar, här i USA finns det debattörer inom den religiösa högern som till exempel vill säga att bara mannen i en familj ska kunna rösta som en representant för familjen. Man ser till exempel det hårdnande klimatet mot transpersoner som en fråga som tyder på en förändrad stämning i landet. Vi såg den förra veckan, tror jag, vi såg också hur Texas nu på väg att införa en ny regel om att de 10 budorden ska finnas i skolsalar på allmänna skolor. Och det här ses som ett försök att försöka också nå högsta domstolen och fatta ett beslut kring hur strikta man ska vara med den här separationen mellan kyrka och stat. Så det finns ju tecken som en del tolkar mot att USA skulle kunna vara på väg mot en mer, ja, kristen nationalism där religionen skulle kunna ha ett större inflytande på lagstiftningen. Men som vi ser också i USA, det är ju ett splittrat land. Det är väldigt olika från delstat till delstat. Så att det handlar liksom lite grann hur man agerar federalt. En del vill ju se till exempel ett federalt abortförbud, men vägen dit verkar vara lång.
Tack för nu, Roger Wilson, USA-korrespondent. Och det kom ju en ny serie från Atwoods bok Gileads döttrar, The Testaments. Vi får väl se om det blir samma genomslag för den när den kommer.
Och då byter vi ämne, för nu ska det handla om kortare arbetstid. Det ska vi debattera i alla fall.
Igår presenterade LO en rapport om hur mycket det skulle kosta att korta arbetsveckan till 35 timmar. Och notan enligt deras beräkningar landar på mellan 100 och 180 miljarder kronor, eller motsvarande 2 års BNP-tillväxt.
Det här är fullt görbart, säger LO. Svenskt Näringsliv säger att det är orimligt. Och i studion nu, representanter för båda läger, Veli-Pekka Seikkala från LO, avtalssekreterare, och Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv, vice vd. Är du välkomna hit?
Tackar.
Om vi börjar med dig då, eftersom det var ni på LO som kom med rapporten, Veli-Pekka Seikkala. Hur tänker ni att det här ska finansieras då, den här kortare arbetstiden? 180 miljarder kronor.
Ja, alltså finansieringen, den kommer ju gå till på precis samma sätt som allt annat som finansieras i det här landet. Det tas ut av produktionsresultatet. Så enkelt är det.
Ja, då får du förklara det, för jag tror inte alla lyssnare vet
men alltså,
vad du pratar om.
Det är väl så här att det finns naturligtvis kostnader i det här. Och då ska de betalas på något vis, och vi jobbar ihop ett produktionsresultat, och det resultatet går antingen till högre löner, vinster till företagen och så vidare. Och ur de pengarna så kan också en arbetstidsförkortning plockas.
Det är produktivitetsökning. Ni blir effektivare när ni jobbar, så att säga, och så tjänar arbetsgivaren på det.
Vi blir effektivare, det blir vi alltid. Och dessutom är det alltid så, varenda gång när vi sitter och förhandlar så är det också så att vi pratar om hur vi ska fördela de rikedomar som vi tjänar ihop helt enkelt.
Men det är ju en del av finansieringen då, man säger. Och den andra är ju att man ska avstå från löneökningar. Eller hur? Alltså ja, av löneutrymmet, så att säga, det är klart för kortare arbetstid.
Det är klart att det funkar på det sättet att man kan välja att plocka ut högre löneökningar eller så kan man prioritera andra frågor, vilket vi har gjort genom tiderna, högre pension och andra saker. Man kan också tänka sig att man väljer att sänka skatten för folk eller så kommer man fram till att man kan faktiskt använda en del av skattemedlen till att sänka arbetstiden.
Mm. Så det här ska ju ske mellan arbetsgivare och arbetstagare, så det är...
Det ska ske mellan...
Det är inte, skatterna ska inte blandas in i det.
Nej, men så här. Jag tänker att det som ska ske det är ju att fack och arbetsgivare ska förhandla. Det är så vi gör i Sverige. Det är den svenska modellen. Så att det är den vägen helt enkelt. Sen händer det ibland, exempelvis nu senast när vi kom överens om det nya huvudavtalet. Mm. Att då var också staten med och smörjde det på ett sätt med omställningsstudiestöd och sådana saker.
Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Då. Det här låter ju som en win-win alltså. De blir effektivare när de jobbar och så avstår de lite löneutrymme för kortare arbetstid. Varför tvekar ni?
Alltid när någonting låter som en win-win så ska man ju vara lite eftertänksam och fundera en och två vänder. Så här, jag tycker ett att det är väldigt positivt att LO så tydligt deklarerar att det här ska vi förhandla om. Det är ingenting som politiken ska lagstifta om. Arbetstider hör ihop med lön och det är någonting som vi löser i Sverige i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Så det är väldigt positivt. Det blir ett tydligt och bra besked till de politiska krafter som gärna vill ta över i den här frågan. Mm. Så det är bra. Sen har vi en helt annan syn på kostnaden av att gå ner 5 timmar rakt av för alla. Vi har ju landat i 500 miljarder och det är ju väsentligt högre. Men det är positivt att LO håller med om att det kostar väldigt mycket pengar.
Men även om ni kommer fram till mycket högre summa, håller du med om själva sättet att räkna att om man går ner i arbetstid så blir man effektivare när man väl jobbar och att man då avstår från löneutrymme? Och att, nej, du skakar på huvudet.
Nej, det håller jag inte med om det är frågan. Och nu pratar vi på en generell basis. Det finns individer som det fungerar olika för, men att så att säga att vi alla människor i Sverige skulle få mer gjort genom att jobba mindre. Det är ju inte sant.
Fast hur blir det där? Hur räknar ni där då, Veli-Pekka Seikkala?
Nej, men så här. Hela tiden så är det så att produktionen blir effektivare och vi gör rationaliseringar. Mm. Och det innebär ju då att vi blir effektivare. Det skapas också ett löneutrymme. Och det löneutrymmet, det kan också bli vinst. Så att det är de pengarna, det är det som vi jobbar ihop. Det är det som gör att vi kan prioritera och säga att nu tar vi ut arbetstidsförkortning.
Nu använder inte du ett argument som jag trodde att du kanske skulle använda från LO-sidan. Men är det inte så också att folk blir lite friskare om de jobbar kortare tid på jobbet och har tid för sin fritid, för sin familj och allt det där som man ska göra? Skulle inte det vara en vinst? Vad säger du från Svenskt Näringsliv?
Det ser helt olika ut för olika individer och det beror på vad vi pratar om, på vilken nivå arbetar du idag och vad är nästa nivå och vad skulle det kunna vara. Det hanteras på arbetsmarknaden på väldigt många olika sätt, på för det mesta ett bra sätt. Men att säga att alla vi ska jobba 5 timmar mindre, för det är det som är förslaget, det skulle göra oss alla ihop mycket friskare, det är inte sant.
Ja, men lite friskare.
Jag vet inte om vi jobbar med termen lite friskare, lite...
Nej, jag vet inte, men jag tror jag skulle bli lite friskare om jag jobbade mindre.
Men 37,5 timmar då i veckan som tjänstemän på Svenskt Näringsliv jobbar, skulle det vara en rimlig nivå?
Jag vet inte var du har fått den siffran ifrån.
Det var en sammanställning som DN gjorde efter att Svenskt Näringsliv var ute i förra året och pratade om det.
Ja, men till att börja med, på svensk arbetsmarknad så jobbar de flesta, för att inte nästan säga alla, på en arbetsplats där ett kollektivavtal gäller. Och vi sänker arbetstiden nästan i varje avtalsrörelse. Så det här som har påstås, inte här idag men i andra sammanhang, att vi inte har gjort någonting åt arbetstiderna på 50 år, det är inte sant. Bara i den här avtalsrörelsen som pågår just nu har vi genomfört flera förändringar i kollektivavtalen där arbetstiden har justerats och ändrats. Men de sker precis som Veli-Pekka säger, efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
Ja, men det har ju Veli-Pekka säkert. Mm. Du har ju varit på Metall i många år och just ni har ju faktiskt förhandlat om arbetstider i utbyte mot lite mindre löneökningar.
Så har vi gjort. Jag ska bara säga det också så det blir rätt. Det är ju inte så att vi nu har bestämt att vi ska gå ner till 35 timmars vecka. Utan
vi har räknat
på 35, 37 och en halv och även 30 timmars vecka. Och nu kommer jobbet som ska göras. Det är att nu har vi ett underlag. Nu tänker vi sätta oss i höst och så kommer vi prata ihop oss. Att så här kommer våra krav se ut. På det här sättet ska vi förhandla och så. Och jag är helt säker på att när vi hittar de där vägarna så kommer vi att klara det. Man har ju sänkt arbetstiden i våra konkurrentländer. Jag var förresten i Danmark nu för några månader sedan och tittade på dem. De har 37 timmars vecka inklusive lunch på många ställen. Och jag ska säga att danskarna såg väldigt, väldigt friska. Och bra ut.
Och en okulär besiktning visar att de var friska.
Hade inte gått under alls, så att jag tror att det funkar.
Ja, men det har gått i andra länder. Varför inte i Sverige, Mattias Dahl?
Jag tror man ska vara försiktig, eller jag tycker man ska vara försiktig alltid med andra länderbedömningar. De är de och vi är vi. Vårt välstånd och vår välfärd baseras på den produktivitet och de antal timmar vi arbetar. Vi blir varken rikare eller fattigare beroende på någon annan, utan på det arbete vi själva lägger ner. När det gäller Danmark så är det på det sättet att de precis har röstat igenom att de ska jobba betydligt längre innan de kan gå i pension. Och det handlar ju om att de helt enkelt inte har råd att gå på pension. De behöver jobba mer.
Vi får höja pensionsåldern om ni får igenom det här då.
Ja, det är väl det som redan har skett. Och i Sverige är det faktiskt så att det förväntas att en svensk jobbar i 43 år. I Danmark är det 41 år, i Italien är det 33 år. Så att vi jobbar väldigt, väldigt mycket i det här landet och våra medlemmar, de är förtjänta av en arbetstidsförkortning nu.
Ja, vi får väl se hur det går. Tack ska ni ha båda två, Veli-Pekka Seikkala, avtalssekreterare LO, och Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.
Tack.
Och då tackar vi för oss. Studio 1 idag har producerats av Hans-Jörg Kissel, och strax blir det nyheter med Julia Brynolfsson. Hon står redo med Ekot här. Efter det blir det Europapodden här i P1. Jag heter Ida Svansbo.
Ja, och jag heter Monica Saarinen, och Studio 1 är tillbaka imorgon 16.02 som vanligt. Hej då!
Ja, här är Kvart i sex Ekot. Nya krafttag för att stoppa välfärdsbrotten. Föraren i Liverpool misstänks ha varit drogpåverkad när bilen kördes in på en gata och över 60 skadades. Många konsulter befaras drabbas när Volvo Cars skär ner. Och så ska den här rockgruppen prisas ikväll. Ja, det blir ett kort stopp i Ekostudion, Julia Brynolfsson. En rad myndigheter får i uppdrag av regeringen att driva ut den organiserade brottsligheten ur välfärden. Det här ska ske genom att över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
Polismyndigheten och Försäkringskassan med gemensamma krafter har tagit fram ett underrättelsebaserat underlag på individnivå om personer som är aktiva i de kriminella nätverken eller på olika sätt har kopplingar till de kriminella nätverken. Och nu ska det underlaget helt enkelt på individnivå köras mot utbetalningar, upphandlingar, avtal i välfärdssektorn.
Ekot har vid flera tillfällen kunnat berätta om kriminella aktörer inom skattefinansierade välfärdsverksamheter som vårdcentraler och HVB. Vår fortsatta granskning visar nu också att personer dömda för allvarliga brott också varit aktiva inom fler välfärdsbranscher, bland annat vårdbemanning och LSS-boenden. Brottsligheten har både handlat om ekobrott men också om misshandel, knarkbrott och mord. I flera fall har myndigheterna fått larm om personerna men utan att det har stoppat utflödet av skattepengar. Men nu hoppas alltså regeringen att ett nytt myndighetsuppdrag ska leda till en förändring. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Ja, men polisen presenterade ju en lista över aktiva gängkriminella som då omfattar 14 000 personer. Och sedan då så finns det ju andra personer runt omkring de här personerna. Och det blir sammantaget då en lista på 62 000 personer.
Så myndigheterna ska nu gå igenom 62 000 personer för att se om man har beslut som handlar om de personerna och kolla dem en extra gång.
Exakt hur detta kommer gå till är givetvis upp till myndigheten att besluta.
Reporter Mikael Grill Pettersson. Över 60 personer skadades igår kväll när en bil kördes in på en gata i Liverpool i England mitt under ett fotbollsfirande. Och polisen höll nu under eftermiddagen en presskonferens. Korrespondent Pontus Mattsson. Ja, vad sa polisen?
De berättade bland annat mer om skadeläget. De pratade om den man som är gripen och om honom så sa de så här.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs. He remains in custody where he is being interviewed. We have a total of 65 confirmed casualties, many of whom required hospital treatment.
Det var Karen John Drill från Liverpool-polisen som berättade att den här 53-årige mannen, han är nu misstänkt för mordförsök, vårdslöshet i trafik och att ha kört drogpåverkad. Hon sa också att det totala antalet skadade igår var över 60. Det berättades att det var 50 personer som kom till sjukhus och att det nu är 11 personer som är kvar på sjukhus. Det beskrivs för dem att läget är stabilt och polisen sa att de återhämtar sig väl.
Den här mannen är misstänkt för flera brott. Sa de något om varför han i så fall ska ha kört in på den här gatan?
Det sa de inte. Ingen motivbild kom fram alls. Han är boende i West Derby som är en stadsdel i Liverpool. Polisen berättade ju igår också att det är en vit brittisk man, 53 år. Och det där har fått en del att höja på ögonbrynen, för det var en tydlig kontrast mot hur det såg ut i somras när det var ett knivattentat i grannstaden Southport där 3 småflickor dödades. Då höll polisen tyst väldigt länge om information om den misstänkta gärningsmannen. Det här ledde till spekulation. Eller det följdes av spekulationer och kravaller runt om i landet. Det här är uppenbart, menar nu många, att polisen har en ny taktik. Nu berättar man tydligt de här uppgifterna för att helt enkelt stämma i bäcken, för att försöka se till att det inte blir den här typen av effekter som det blev i somras.
Man försöker dämpa det, men vilka reaktioner har det här väckt idag?
Det har varit mycket starka reaktioner och politiker och fotbollsklubbar och andra har mer eller mindre stått på kö för att beklaga sig och för att uttrycka sympati och medkänsla med de som har drabbats. Det har varit väldigt oklart vad det har varit för typ av dåd, och det vet vi fortfarande inte om det finns någon motivbild. Vi vet att mannen då sannolikt var drogpåverkad som körde. Men det har ju förstås funnits tankar om att det var något terror eller någonting annat, men det har ju polisen tidigt sagt att terrormisstankar finns det inte.
Det säger vår korrespondent i London, Pontus Mattsson. Idag kallade utrikesdepartementet upp Israels Sverige-ambassadör med anledning av den svåra situationen i Gaza. Och enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard så ställde Sverige tydligt krav på att Israels regering omedelbart ska tillåta humanitärt tillträde till Gaza.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på.
Var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen.
Det var utrikesdepartementets kabinettssekreterare som träffade Israels ambassadör i ett halvtimmeslångt möte idag på morgonen. Den svenska regeringen har fått kritik från hela oppositionen för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot Israel. Efter dagens möte skriver Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att regeringens agerande trots allt är en besvikelse så länge man inte vidtar konkreta åtgärder. Han anser att regeringen borde driva på för att frysa handelsavtalet mellan Israel och EU och även återuppta stödet till UNRWA, något som även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Jacob Risberg har krävt.
När även Sidas egen humanitära avdelning säger att UNRWA är det mest effektiva sättet att nå fram med nödhjälp till de lidande i Gaza, och vår regering fortfarande inte lyssnar på det, det är helt galet.
Men när utrikesminister Maria Malmö Stenegard träffade journalister utanför utrikesdepartementet idag var hon tydlig med att regeringens linje ligger fast.
Vi är en av de absolut största givarna av humanitärt stöd till Gaza. Och givet de beslut som vi har kritiserat Knesset för att ha fattat så bedömer vi att det kommer bli svårt för UNRWA att verka i Gaza. Och därför har vi valt att kanalisera till andra viktiga organisationer.
Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Karin Runblom. Du lyssnar på Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Klockan har passerat 6:10 och nu om Volvo Cars stora neddragningar som kommer att drabba många konsulter. Och det finns en oro att utvecklingen av bilar ska flytta till Kina. Det säger Peter Bryntesson, vd för leverantörsorganisationen FKG.
Ja, men det är klart, det är en ganska stor siffra, så det påverkar konsultbolagen. Det kommer bli tufft och det är framförallt ett hack i kurvan kompetensmässigt i Göteborgsregionen.
Hur menar du då?
Nej, men vi tappar ju kompetens och det är väl inte rätt läge att göra det just nu med tanke på allt som sker runt omkring oss.
Volvo Cars ska spara flera miljarder kronor och det leder bland annat till att runt 2000 jobb försvinner i Sverige. Närmare hälften utav det är konsulter, vilket kan slå hårt ekonomiskt mot konsultbolag. Dessutom så är man orolig för att neddragningarna ska leda till att kompetens försvinner ifrån fordonsbranschen och Göteborgsregionen. Peter Bryntesson säger att Volvos nedskärningar riskerar att leda till en långsammare utveckling utav nya bilar.
Ja, absolut. Är man i Sverige 2000 färre utvecklare så kommer man tappa fart. Och min värsta farhåga är väl att man flyttar över delar av utvecklingen till moderbolaget Geely.
Att det hamnar i Kina då istället för i Sverige?
Ja, precis.
Reporter Viktor Jensen. Arbetslösheten bland akademiker fortsätter att ligga högre än normalt och bland de som är utan jobb har nära en tredjedel varit det i över ett år. Det här visar färska siffror från akademikernas A-kassa där Alexandra Oljens-Alin är kommunikatör.
Ja, men vi har en hög arbetslöshet bland våra medlemmar, en högre än vad vi är, vad ska vi säga, vana med, och att lågkonjunkturen verkligen har drabbat akademiker också.
Akademikernas A-kassa är den största kassan i Sverige med nästan 800 000 medlemmar. I april var 2,3% av medlemmarna utan jobb och det är en ökning med 14% på ett år. Jämfört med hela arbetsmarknaden ligger arbetslösheten bland akademiker förhållandevis lågt, men det finns yrkesgrupper som sticker ut. Arkitekter är den grupp med högst arbetslöshet bland akademikerna. Jens Andersson är chefsjurist på Sveriges arkitekter.
Det finns inte så många jobb att söka och det är väldigt många sökanden till varje jobb. Vi vet ju också att de som är nyexade från utbildningarna har ju extremt svårt att få jobb nu. Och de syns inte ens i den här statistiken, så att de ligger utanför det här. Många av dem är inte berättigade till A-kassa.
I höstas var arbetslösheten bland arkitekter drygt 8%. Sedan dess har den sjunkit och ligger nu på drygt 6. Jens Andersson hoppas att den värsta perioden är förbi.
Det kanske i alla fall har bottnat nu, att det inte kommer bli sämre.
Men några tecken på att det vänt för akademiker generellt kan man inte se på akademikernas A-kassa, säger Alexandra Oljans-Alin.
Det är oroligt på arbetsmarknaden, i omvärlden. Det läggs fler varsel. Och vi vet också historiskt att när det väl vänder så kan det ta lite längre tid för akademikerna för att det är så långa anställningsprocesser.
Reporter Erika Mortensson. Börs och valuta. I Stockholm stängde den på plus 0,2%, London steg med 0,7% och i Frankfurt gick börsen upp med 1%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,4%. Nasdaq upp med 2,1. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 62 öre, en euro 10 kronor och 91 öre. Spanien driver på för att man ska klassa landets minoritetsspråk som officiella språk inom EU. Det är en fråga som spelar stor roll inrikespolitiskt i Spanien, men som också har bäring på försvarssatsningar. Och den här frågan lyftes idag när EU-ministrarna träffades i Bryssel. Men där fick Spanien nobben.
Encantat de conèixer-te.
Proxi, num, pramanya.
Ja, så låter de tre spanska minoritetsspråken, katalanska, baskiska och galiciska. Men det kommer dröja innan vi får höra dem här i EUs korridorer i Bryssel. Det var under Spaniens ordförandeskap i EU hösten 2023 som regeringen i Madrid väckte språkfrågan. Och det var en eftergift till de mindre regionala partierna som premiärminister Pedro Sánchez behövde få stöd från för att kunna bilda regering. Frågan har legat vilande sedan dess. Men den återupplivades inför dagens möte med EU-ministrarna, där tanken var att man faktiskt skulle kunna fatta beslut. Inför dagens möte hade Spaniens regering pekat på att man behöver stöd från de regionala partierna för att få igenom sin budget. En budget som bland annat innebär större satsningar på försvar, vilket efterfrågas i Bryssel. Men trots denna spanska press blev det inget beslut idag. Flera EU-länder var tveksamma till Spaniens begäran, för det handlar trots allt om mycket mer än bara en symbolisk klassificering. EU har idag 24 officiella språk och alla dokument inom EU måste översättas till de språken. Därtill ska det tolkas till de officiella språken på alla handa möten. Skulle man addera ytterligare tre språk skulle det kosta flera miljoner euro. Därtill kan det öppna portarna för många andra minoritetsspråk inom EU. Sverige och EU-minister Jessica Rosenkrantz hörde till dem som var tveksamma. Hon ville se djupare analys och mer diskussion.
Det är en diskussion eller en fråga som i övrigt har hanterats ganska snabbt och det kan finnas möjlighet att diskutera det på ett djupare plan.
Och det kommer man också göra. Frågan är inte alls död utan den skjuts helt enkelt på framtiden. Eller som man säger på de tre språken. På återseende.
Agur, biar, arte.
Deikalogo.
Andreas Liljeheden, Bryssel.
Så om att män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer enligt Cancerfondens undersökning som i sommar ska satsa på att nå män på lite nya sätt. Och en av dem som man skulle kunna rikta in sig till är Ben Houti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått och det är väl utslag, leverfläckar och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Ja, men vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer att vara bra. Okay.
Ben Houti som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det. Ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir det värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då. Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske, ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Ikväll delas Polarpriset ut i Stockholm till tre storheter inom musiken. Och nu är jag med mig Gustav Ingerhage från Kulturnytt. Berätta Gustav, vad kan vi vänta oss?
Ja, men det är ju då bland annat det brittiska bandet Queen som vi ju hörde här som ska få ta emot pris och hyllas. Priset kommer ju att delas ut på Grand Hotel i Stockholm här bara om en liten stund faktiskt. Och Polarprisets klassiska musikpris i år går till sopranen och dirigenten Barbara Hannigan från Kanada som alltså då dirigerar och sjunger samtidigt. Jag tänker vi kan väl lyssna lite på henne.
I have a very strong passion for contemporary music and I've had it since I was a child.
Barbara Hannigan hörde vi där. Och så är det ytterligare någon som får pris, Gustav.
Ja, men det stämmer. Den tredje pristagaren då är ju jazzpianisten och kompositören Herbie Hancock, som när Kulturnytt har pratat med honom tidigare i år berättade att han som sjuåring då satt framför pianot i Chicago och trodde aldrig att det skulle ta honom ända hit.
I had no idea what was going to happen the next day. You hope and you dream. That I had, and I hope things would move forward. But I knew that I had to create my own path, not just do what somebody else told me to do. That's my responsibility.
Ja, så där kan det låta i låten Cantaloupe Island, till exempel.
Och pristagarna ska också hyllas. Vilka är det som gör det?
Ja, men det är faktiskt flera, både svenska och internationella stjärnor som uppträder. Jazzpianisten Robert Glasper till exempel då, med 5 Grammy-vinster i bagaget, är en av dem. Herbie Hancock har varit som en mentor för honom, säger han, och han har inspirerats av Hancocks sätt att blanda jazzen med då flera genrer och gjort mötet med andra artister till ett sätt att förnya musikstilen.
Well, Herbie, he's the epitome of understanding the history, but not being held back by the history. Herbie's carved his own way, and he's not afraid to jump into different elements. Herbie's the blueprint for jazz musicians having pop hits. You know what I mean? Like, Herbie is a pop star.
Jazzpianisten Robert Glasper. Tack till dig, Kulturnytts Gustav Ingerhage. Nu sport med Jenny Rask, och det handlar om en svensk succé i gymnastik-EM.
Ja, det handlar om Jennifer Williams som har tagit sig till 2 grenfinaler, och allra mest imponerade hon på bommen. Stabil som få blev poängen otroliga 14,533. Dagens högsta och nytt personbästa. Hon hade också den högsta svårighetspoängen på 6,4. I en tävling där både ettan och tvåan i bom på OS i Paris fanns med i startlistan. Jennifer tog sig även till final i fristående som trea, och finalerna avgörs på lördag. Fotbollen, lättare skadekänning gör att Alexander Isak inte kommer att spela för Sverige i kommande landskamper mot Ungern och Algeriet. 2 ersättare kallas in, Jordan Larsson, Köpenhamn, och Gustav Nilsson, Klubb Brygge. Och inga ryska lag får tävla i vinter-OS 2026, det bekräftar Internationella olympiska kommittén idag. Och ikväll jagar Vanessa Kamga nytt svensk rekord i diskus under kvällens friidrottstävlingar i Norrköping.
Det säger Radiosportens Jenny Rask. I kväll och i natt rör sig regn norrut över Götaland, Svealand och sydligast och mellersta Norrland. I nordligaste Norrland klart till halvklart. Imorgon får Götaland moln som varvas med regn och mellan 10 och 15 grader. I Svealand och Gävleborg sol varvat med moln mellan 8 och 13 grader. Och i Norrland molnigt med regn av och till mellan 5 och 12 grader. Producent för Ekot, Helena Sjöholm. Jag heter Julia Brynolfsson. Och nu fortsätter kvällen i P1 med Europapodden.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och därigenom göda Putins krigskassa. Varför är det så svårt för EU att kapa bandet? Här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Du lyssnar på Europapodden som vi spelar in tisdag 27 maj när klockan precis har passerat 11. Parisa Höglund har inte bytt röst, men hon jobbar med annat just idag, så därför har jag, producent Therese Rosenvinge, tagit Parisas stol. Men alla har inte bytt plats, utan i helt vanlig ordning från Bryssel, Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
Hej Therese.
EU har enats om nya sanktioner för att pressa Ryssland. Vi räknar nu till 17 klubbade paket, ett 18 förbereds. Och den här senaste omgången så går EU på bland annat rysk olja, och man trycker till den så kallade skuggflottan. Men Trots en stark vilja att frikoppla sig från Ryssland och dränera Moskvas krigskassa så fortsätter rysk energi att importeras till Europa. Rysk flytande naturgas, LNG, tankas av i europeiska hamnar och förra året så slog LNG-importen från Ryssland till och med rekord i Europa. Elin Akinci, du är vd för analysföretaget ELS. Välkommen till Europapodden.
Tusen tack.
Du Elin, om vi bara börjar med frågan. Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland?
Ja, men det enkla svaret är att man har byggt in ett beroende under väldigt många år. Det ligger väldigt mycket investeringar bakom i infrastruktur och också liksom importterminaler för att just ta emot energi från Ryssland. Och sen är det ju det att man inte har något bra alternativ på framförallt vissa av de här energimarknaderna. Att man måste liksom successivt göra sig av med det här beroendet för att man inte ska skada den ekonomiska situationen i Europa för mycket eller på något sätt liksom utmana försörjningstryggheten i unionen. Så det känns ganska rimligt att man ändå har fasat ut i den takt man har gjort. Man har gjort extrema åtgärder, till exempel på rörledningsimport av rysk gas.
Så det är mycket en kostnadsfråga och en fråga om vilken kapacitet man har att ställa om. Det där tar tid.
Ja, det tar tid för att du behöver liksom på något sätt signalera till resten av världen att nu behöver vi gas från andra alternativa källor och då behöver det ske investeringar i ny exportkapacitet i till exempel till USA för att möta den här efterfrågan i Europa. Sen har ju det här kommit med en stor kostnad för Europa rent ekonomiskt. Om vi tittar på liksom industriell aktivitet så har det ju liksom haft en ganska stark påverkan så det har ju kostat Europa att göra de här åtgärderna också.
Mm. Andreas, det här innebär ju då alltså att vi fortfarande i viss utsträckning då köper rysk energi. Det innebär ju att EU och EU-länderna de facto fortsätter att pumpa in pengar i den ryska krigsekonomin. Det här är väl knappast något man vill skylta med.
Det här sticker ju framförallt i ögonen, särskilt som en del experter har pekat på att EU förra året då pumpade in mer pengar i den ryska ekonomin eller den ryska krigskassan genom sin import och köp av rysk energi än vad man gav i finansiellt stöd till Ukraina samma år. Det finansiella stödet till Ukraina uppgick till knappt 19 miljarder euro. Man skickade över 20 miljarder till Ryssland. Sen är det klart att EU-länderna de ger andra typer av stöd också till Ukraina. Det är inte bara finansiellt stöd, det är ju inte minst militärt stöd, så totalsumman är ju högre. Men det finns ändå de som har gjort den här jämförelsen och det ser illa ut.
Kort bakgrund bara innan vi går vidare. Som Elin var inne på här, det är viktigt att ha med sig att den totala energiimporten från Ryssland den har minskat drastiskt sedan 2022. Ryskt kol importeras inte alls längre och den ryska gasen som tidigare kommit in till EU via pipelines har i stora delar upphört. Men 19% av unionens totala gasimport förra året var rysk. Och delvis är det då för att LNG-importen, alltså importen av flytande naturgas som fraktas på fartyg till Europa, den har ökat sedan 2022.